Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Skräckstunden.
Catch me if you can.
I am right behind you.
Skräckstunden. Hej och välkommen tillbaka. Precis som i alla säsonger av Skräckstunden tidigare så ska vi även i den här säsongen köra lite lyssnarberättelser. Det som jag dessutom vet är det mest önskade och älskade temat, så jag tycker att vi river av det direkt. Nu kör vi. Välkommen tillbaka till Skräckstunden. Paviljongen. På andra sidan sjön står det gamla mentalsjukhuset kvar. En egen stad med ett nätverk av byggnader. Allt finns i den vita staden förutom botemedel mot djuret som klöser inuti bröstkorgen och onda tankar som maler innanför pannbenet. Snickeri, svinhus, kök, odlingsland och rastgårdar, avdelningar för olika grader av psykiatriska tillstånd. Till och med en järnvägsräls fanns, för på den tiden var psykiatrin ett eget samhälle, en egen station att kliva av på. Ett parallellt universum bredvid det vanliga. Det sägs att skriken från sjukhuset hördes in till den riktiga staden. När psykofarmakan lanserades på 50-talet tystnade tillvaron. Kanske gick smärtan inåt istället för utåt. Kanske fann den som plågades äntligen frid. Många blev kvar. En del hittade hem. Någon fann i sjukhusets slutna rum en plats att vara sig själv. Någon annan upptäckte sig vara oönskad, till och med av samhällets sista utpost. Idag tjänar några av sjukhusbyggnaden andra syften än sina ursprungliga. De är lokaler för ny vård och nya verksamheter. Men några byggnader står kvar som ruiner av vad det en gång var. Inne bland träden tronar det rosa huset. Tre våningar av kvinnostorm igenbommat med plywoodskivor och uppspikade plankor. På baksidan är asfalten täckt av krossat glas och plankorna är brutna på mitten. Förbjuden frukt smakar alltid bäst. Längre upp i området ligger ett museum och nedanför backen står rättspsykspaviljongen som ett ruinromantisk misär. Efter en brand är taket brutet på mitten och det ser ut som att någon har tagit en jättetugga. Paviljongens baksida ramas in av muren med utkiksgluggar och galler. Ibland står det en stege lutad mot muren och jag har velat klättra över men aldrig vågat. Jag önskar att jag var modigare eller dummare. Men jag kan inte låta bli att tänka. Vad gör jag om jag klättrar över stegen och någon har tagit bort stegen när jag vill ta mig ut? Blir jag då lika instängd som patienterna? Och vad är straffet för att vara nyfiken? För fegisar eller laglydiga finns det enklare sätt att komma närmare den gamla psykiatrihistorien. Ett besök på den gamla kyrkogården som tillhörde sjukhuset. Man måste gå genom golfbanan för att hitta dit. Bakom en hög granhäck finns vita träskor kvar med bleknade namn. Minnet av patienterna brottas med ogräs och glömska. Ibland hålls ceremonier för att visa respekt för de som levde sina liv i den vita staden och vars anhöriga aldrig hälsade på eller ens kom på begravningen. Mycket kan man säga om kyrkogården, men det jag vet är att det är en ensam plats. Min empatiska sida vill låta platsen vara det den är idag, ett minne. Men min paranormala sida vill inte se platsen som en ensam glömska. Jag tror att patienterna finns kvar i tystnad. Det går inte längre att höra deras berättelser, men jag vill veta hur det verkligen var. Jag hör äldre vänner utmana varandra att gå runt det stora trädet på sjukhuskyrkogården. 3 varv mot sols. Självklart ska detta åkallande av de döda genomföras på natten. Jag tror inte att det är så döden fungerar, men jag vill försöka. Så jag tar cykeln en sommarnatt med ett fång solrosor i cykelkorgen för att visa respekt. Det känns som att man måste ha med sig något av värde när man vill umgås med de döda. Jag funderar ofta på om dåtidens mentalpatienter fick ett respektfullt bemötande när de levde. Man brukar säga att man gjorde så gott man kunde som personal, och jag har drömt om att göra skillnad för nutida människor som för kampen mot sin egen hjärna men skulle aldrig klara den typen av arbeten. Att arbeta så nära andra människors hud och sinne, det kräver en enorm styrka. Jag försöker vara förlåtande mot markägaren, men på den här platsen, i spillrorna av den vita staden, blir jag oftast bara arg. Hur kan man bara låta paviljongen och till och med kyrkogården förfalla efter allt slit och all sorg? Jag lämnar cykeln utanför kyrkogården, lägger om kulden på marken. På vägen hit har jag inte mött en enda människa. I den här staden ser man sällan folk gå ut och promenera. Alla har sitt och man är helst hemma. Luften är fuktig och det är en klibbig sommar och svettlukten fastnar i huden. Hur man än duschar känner man sig aldrig ren. Jag lägger solrosorna vid ett gravkors och försöker läsa namnen, men det är svårt. Det är som att någon har målat över vissa bokstäver. Min blick fastnar på ett av korsen och det hugger i ryggraden. Att cykla är inte bra för mitt diskbråck och jag känner mig som en försökskanin. Mina vänner har inte berättat exakt vad som ska hända efter de här 3 varven runt trädet. Det är bara ett träd, bara en kyrkogård, bara 100 år av historia. Det borde jag klara av. En klump uppstår i halsen, tjock som deg, och jag andas ytligt när jag placerar mig vid trädet och tittar upp under kronan. Svarta silhuetter mot en blågrå himmel. Jag börjar gå. Det första varvet är enkelt. Det andra varvet går jag långsammare. Men det tredje går jag fort, nästan springer. När jag kommer tillbaka till utgångspunkten har ingenting hänt. Men jag hör steg i grus. Någon som kommer längs vägen. Jag kan inte förflytta mina fötter. Marken håller fast mig. Min ryggrad bränner och kroppen känns trång. Jag tittar ner på mina armar, men de är inte kvar. Människorna på vägen närmar sig och jag vill vinka men kan fortfarande inte hitta mina armar och händer. Karlsson, ropar någon, men jag svarar inte för jag är en Johansson. Jag känner mig bunden. Min blick fokuserar på personerna som passerar genom grinden. En man i kostym, en kvinna i klänning. De är vackra och allvarliga och kvinnan suckar. Kom tillbaka nu, hon är inte längre kvar. Kan ni hjälpa mig loss? Jag verkar ha fastnat på armen och jag förstår inte. Han är rolig, Karlsson. Kvinnan skrattar. Han har glömt att han har tröjan på sig. Har han till och med glömt varför han har tröjan på sig? Jag tittar ner på bröstkorgen och ser den smutsvita tröjan som stryper min andning. Så hårt är den knuten och mina armar pressar mot ryggraden. En tvångströja. En sköterska och en skötare. Pusselbitarna fogas samman i mitt huvud och jag noterar att korsen runt mig är fler. Namnen är nymålade. Jag kan känna lukten av färg. Här står jag med de döda och det är jag som är patienten. Jag är dåren. Skötaren och sköterskan tar en varsin axel, bevakar min kropp som radioaktivt avfall. Var skulle jag ens ta vägen om de tittade bort? Ner i sjön och sjunka som en sten? In till stan och skrika med hes? Det är bara 3 kilometer bort till mitt hem, men av kläderna att döma, inte bara kilometer utan också mer ett halvt sekel. Jag finns inte ens. Jag måste vara i någon annans kropp. Jag försöker få ögonkontakt med sköterskan, men jag ger upp. Ovanför backen uppenbarar sig paviljongen med solgul fasad. Taket är helt utbristiga och sköterskan skrattar. Ja du, än har han inte varit uppe på taket och eldat. Uppmuntra honom inte, manar skötaren. Äsch, säger sköterskan. Man får väl skoja lite med dem. Vi kommer fram till porten och sköterskan tar upp en nyckelknippa som sitter fast i hyskan under förklädet. Hon plockar fram den rätta nyckeln och släpper in mig. Vi går upp för en trappa och genom en korridor och de föser in mig i ett rum. När de stänger dörren förstår jag att det inte är ett rum. Det är en cell. Jag tittar nu på tillvaron från insidan av en gallerförsedd rektangel. Det finns inga möbler och min hjärna har fastnat. Jag tänker på piken, om att elda upp ett tak. Vad har jag gjort för att hamna här med Sveriges farligaste män? Du ska bada! Sköterskan frågar inte om jag vill. Hon har fattat ett beslut och jag är hennes hund som följer henne var hon än går. Det finns ingenstans att fly. Ingen bestämmande rätt. Mina fötter går dit hon vill och jag får skynda för att hinna med. Bakom mig går en ny skötare. Hans kostym hänger säckigt på kroppen och han har revor på ärmarna. När en till sköterska ansluter bakom mig förstår jag att mannen bakom mig är en annan patient. Hans ögon visar ingen empati. Vi borde kunna trösta varandra, men han har inget intresse för mig. Han ler, men inte av vänlighet. Ger de avlagda uniformer till patienterna? Tänker jag, men jag vågar inte fråga. Mannen bakom mig har ingen tvångströja. Det är alltså jag som är den farligaste av oss två. Att gå bunden nerför trappor är en utmaning och balansen prövas. Jag snubblar till och jag är nära att falla över sköterskan. Det skulle säkert tolkas som ett riskbeteende och var hamnar man då? På vinden? I mörkret? Jag har ingen aning. Nere i källaren luktar det blöta träningskläder som legat kvar i väskan ett par veckor. Sött och kräkframkallande. Vi rundar ett hörn och passerar en öppen dörr som stängs bakom oss. Sköterskorna blir också instängda men behåller makten. Med rösten kan de få oss var de vill, hur de vill och när de vill. Jag blir uppknuten, avklädd och placerad i ett badkar med ett täcke över. Huvudet tittar fram genom ett hål och linningen stramar runt halsen. Jag vill kräkas, men jag sväljer det som kommer upp i halsen. Sköterskan sitter bredvid badkaret på en pall och fyller i cirklar regelbundet på en stencil som hon lagt i ett anteckningsblock. Jag förstår. Hon räknar hur länge jag ska vara kvar. Vattnet är varken varmt eller kallt. Och då knyter sköterskan upp ett hörn av täcket och sticker ner handen för att kontrollera temperaturen. Hon snuddar mitt smalben men ber inte om ursäkt. Det är som att jag inte existerar. Min kropp är inte min längre. Jag drömmer. Ja, det här är vad som händer när man går på psykiatriska kyrkogårdar. Man drömmer mardrömmar och sen vaknar man. Så dumt det var att somna i badet. Man kan ju drunkna. Jag blinkar och ser det mörka tyget som spänner över badkaret och hindrar min kropp både från att resa mig upp och dränka mig. Jag har inte drömt. Jag ligger kvar i vattnet som håller en stadig temperatur. Men förstår inte sköterskan att min hud kommer att lossna? Hur länge har jag legat här? Alltså det måste ju vara timmar nu. Jag vill upp, säger jag. Snälla! Sköterskan tittar inte på mig. Hon begraver sig i skrivhäftet och fyller i ytterligare en kvarts cirkel på stencilen. Pappret är nästan fullt. Kan jag verkligen ha legat här så många kvartar? Minst 10 timmar. Snart, säger hon. Varför ska jag vara här? Äntligen tittar hon på mig. För att han behöver lugna sig. Vi vill inte ha ännu en olycka som i fredags. Han ville träffa henne, men det finns bättre sätt. Eller jag fanns. För nu är hon borta och så är det med det. Vem är borta? Din syster. Minns du inte? Nej, jag minns inte, tänker jag. För det här är ju inte mitt liv. Det här är inte mitt brott, men jag ska ta straffet. Jag ligger kvar i badkaret tyst till sköterskan bestämmer att jag är färdig. Hon torkar mig och min kropp är en utställning. Hon skyler inte mig inför de andra patienterna och sköterskorna. Hennes rörelser är mekaniska och hon hade lika gärna kunnat tvätta ett fönster. Min hud värker, men min insida är desto trasigare. Jag är riven in under skinnet. När jag vaknar nästa dag borde jag vara hemma. Sängen borde vara mjuk och fönstret öppet i vädringsläge som det brukar vara på sommaren. Jag borde välja min egen frukost och kunna gå utanför dörren och sätta mig i bilen. Jag borde, men jag kan inte. För jag vaknar i en säng utan lakan med en hungrig mage som river. Jag ställer mig in till dörren och väntar på att få en chans att fly, men jag vill göra det här på rätt sätt. Jag är i en annan människas berättelse. Jag ska respektera den människan. Det här är inte en vanlig psykiatrisk mottagning för de melankoliska och nervösa. Det här är ändhållplatsen för den som både är sjuk och har begått ett brott. Jag delar avdelning med mördare, mordbrännare och våldtäktsmän. Men när dörren öppnas är sköterskan glad. Hon knyter inte bak mina armar i en tvångströja. Hon leder mig inte ner till källaren för ytterligare ett dygn i vatten. Hon går bredvid mig till ett sällskapsrum där män skrattar över kortspel och sköterskor dricker kaffe och hejar på. Vill han vara med? Det är inte en av patienterna som frågar, utan sköterskan. Ska jag hämta en extra stol? Var är skötarna? Frågar jag. Förvirrad över att 3 sköterskor som inte kan vara mer än tonåringar ska ta hand om ett dussin dömda män. Sköterskan himlar med ögonen, kommer på sig själv och neutraliserar blicken. Han får lugna sig. Allt är som det brukar vara. Nej, ingenting är som det brukar vara, tänker jag och drar mig mot fönstret. Tittar ut på den vita staden som ur det här perspektivet är det enda som syns av världen utanför. Hjärtat slår stressande slag och axlarna spänner sig under patientskjortan och ryggen hugger. Jag får tvinga mig själv att andas. För vad händer om jag vaknar här imorgon och alla dagar efter det? Vad händer om jag inte hittar hem? Jag blir avbruten i mina tankar av oroliga ljud. En kvinnas ångest och 2 mäns ondska. En sköterska ligger på golvet med 2 patienterna över sig. Den ena sitter på hennes midja och den andra håller i hennes huvud. Jag ser en sax i luften och hör en av männens andfådda röst. Var inte rädd, älskling, säger mannen. Jag tänker inte skära halsen av en sån vacker flicka, men fötterna däremot, de ryker snart. För var ska hon springa utan fötter? Sköterskan sparkar i golvet och pressar upp bäckenet för att få bort mannen. Han faller åt sidan och skrattar. Hårda tag, det gillar hon, har vi förstått.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Vad fan gör du? Det är min röst som sänker rummet i tystnad. Jag tittar på de två sköterskorna som pressar sig mot väggen. Kaffekopparna ligger omkullvälta på bordet och det rinner kaffe längs med bordsbenen. Hämta hjälp, skriker jag. Skynda! Sköterskorna springer i korridoren och jag slänger mig mot mannen innan han kommit upp på fötterna. Jag pressar ner honom mot golvet. Du rör henne inte! Man skulle kunna tro att hon var systern hans, så mycket som han bryr sig. Men som han så väl vet så är ju systern död, precis som resten av familjen. Så går det för den som bränner hus och har sig. En annan är ju något mer bildad. Käften! Jag pressar min underarm mot hans hals, slår undan saxen och täpper till hans ordkanal. Han tappar färg i ansiktet och blir pappersblek. Sköterskan tar sig upp från golvet. Bröstkorgen häver sig och hon stirrar på mig när skötarna kommer. Munnen är öppen men fortfarande ordlös. Vad har han gjort nu då? Säger en av skötarna och börjar gå mot mig. Jag ser en tvångströja i ögonvrån och kroppen reagerar. Den minns traumat av att vara så instängd i sig själv att det inte går att röra på sig. Det var inte han, säger sköterskan. Det är han som ligger på marken. Ta honom till isoleringen. Skötarna föser undan mig och släpar iväg de farliga männen. Mina fingrar krampar i luften. Sköterskan tar mina händer och sluter fingrarna och jag släpper anspänningen i käken. Jag släpper ut all luft jag har i kroppen och ryggen slappnar av. Jag har inte ont längre. Mina händer omfamnar hennes och hon låter mig hålla. Jag ser henne i ögonen och jag ber. Snälla berätta, vad har jag egentligen gjort? Vem är jag? Axel Karlsson. Det låter som att hon läser en journal. Han var osams med sin far och brände ner gården. Systern fick psykiska men av händelsen och avled för en tid sedan i lungsjukdom. Jag vet inte hur han tog sig ut till kyrkogården osedd, men jag förstår varför han gjorde så. Man vill alltid komma hem till dem man älskar. Jag stryker henne över kinden och hennes varma hud är en feber emot mina fingertoppar. En feber som känns mindre och mindre. Ett sällskapsrum på en psykiatrisk avdelning bleknar och jag går runt det jag föreställer mig i trädet. Jag räknar till 3 varv. Och står återigen på kyrkogården bakom golfbanan. Det är en ännu mörkare natt, men jag är inte ensam. Jag har Axel Karlssons minnen med mig. Jag svänger mina armar i luften, tacksam över friheten att bestämma över min egen kropp. Innan jag cyklar hem så måste jag göra ett till försök att tyda de namn som står på gravkorsen. Se om han finns här, om han har fått frid i sitt svåra liv. Det är inte många namn som går att läsa, men jag ser Axel och jag ser Karls, där S:en börjar blekna. Bredvid ligger en kvinna med samma efternamn. Man kan känna sig ensam, man kan känna sig iakttagen, men man kan också känna sig buren av de som har gått före. Förlåt, säger jag till korsen. Förlåt och tack. Jag är ledsen att det blev så här, men jag går nu. Jag ska lämna er i fred. När jag passerar den förfallna paviljongen på vägen hem tänker jag på branden och kommunens velande i vad man gör med en sån här plats. För mig finns inget velande. Man kan inte bygga nya bostäder här. Människorna som en gång levde här är ju kvar. Du hörde berättelsen Paviljongen, inskickad av lyssnaren Jenny Claesson, som också heter Bokmums på Instagram. Så gå gärna in och kika henne där. Hej! Först och främst vill jag bara berätta att jag hittade din podd för några dagar sedan och har fastnat helt. Jag skulle vilja berätta en liten händelse som jag var med om för några år sedan när jag gick andra året på gymnasiet och skulle på klassresa till Indien. Dock vill jag varna för dåligt skrivande av mig då jag inte är speciellt duktig. Jag gick andra året på gymnasiet och skulle på klassresa till Indien under februari månad då det var den mest lämpliga temperaturen att åka till det varma landet. Jag har alltid haft en fascination av Indien och dess kultur, så jag var extremt exalterad och förväntansfull av att faktiskt komma till Indien och bo med en traditionell indisk familj i 2 veckor. Väl där slogs jag och mina klasskamrater av den varma stekande solen. Dofterna var en rollercoaster och ibland luktade det torr jord, bilgaser, sopor och kryddor, avföring och ibland även röklukt ifrån gamla sopor som låg längs landsvägarna. Det var inte speciellt konstigt eftersom icke-rika indier inte har några soptunnor eller tillgång till toaletter, så var det sopor överallt i naturen och där de även gör sina behov. Plus också alla kor som går lösa överallt. Även i storstaden Mumbai där vi spenderade de första nätterna. Det jag kommer att skriva om tar plats hos den traditionella familjen i Tamil Nadu. En rik familj som även var gammal vän med våra lärare. Så de bodde i ett mycket större traditionellt landshus. I ett litet samhälle med några få grannar och en stor gemensam trädgård som mannen i familjen hade bekostat som en harmony garden. Vi kom dit på kvällen och familjen och grannarna hade fixat en välkomstceremoni i trädgården för att fira vår ankomst. Det var dans, hög ceremonial musik med trummor och blomkransar som vi fick bära runt halsen som en välkomnande gest. Det varade i timmar och var så himla kul att se och vara med på. I alla fall, den första natten närmade sig och vi blev visade till sovsalen. Majoriteten av flickorna skulle sova där och killarna fick sova i ett separat rum, då killar och tjejer inte får sova i samma rum eller ta på varandra om de inte är gifta. I flickornas sovsal fanns ett superlitet rum med 2 våningssängar längs sidorna, vilket gav gången emellan sängarna ungefär 60 cm att gå på. Ett fönster fanns mitt på väggen mellan sängarna och utanför fanns det olika torra buskar och palmer. Jag och mina 2 bästa vänner tog snabbt det lilla rummet. Min vän Josefin tog överslafen och Erika underslafen. Jag tog överslafen på den andra våningssängen och började göra kväll. Det blev snart tyst i sovsalen och en efter en somnade i sina sängar. Jag vet inte vad klockan var, men jag vaknade av ett svagt ljud av bara fötter gåendes på det kalla stengolvet i stora salen. Först trodde jag att en av mina klasskamrater var uppe för att gå på toaletten, men jag satte mig upp och tittade ut genom dörrhålet och jag såg ingen. Alla låg och sov. Jag la mig igen och blundade, men då hörde jag det. Bara fötterna mot stengolvet igen och nu ett plingande ljud av 2 stickpinnar i metall. Jag kikade ut igen men såg ingenting och det var helt tyst och stilla. Jag tänkte först att jag hade hört i syne eller att jag var trött och inbillade mig, så jag blundade igen. Men som jag trodde så hörde jag ljudet av bara fötterna igen och stickpinnarna. Den här gången fortsatte jag att blunda och bara satt och lyssnade på ljudet som kom närmare och närmare. Till slut slog jag upp ögonen men slog snabbt bort blicken ifrån dörrhålet till våningssängen bredvid. Det stod en indisk kvinna böjd över min sovande vän Erika. Hon stickade med 2 stickpinnar. Jag såg kvinnan i profil. Hon hade traditionella indiska kläder och verkade nyfiket observera min vän. Jag såg dock aldrig ansiktet för jag blundade ganska snabbt och tog djupa, tysta andetag. Sen tittade jag mot min vän igen och kvinnan var borta. Jag kikade runt i det lilla rummet, men allt var så tyst. Jag la mig igen och blundade, men hörde inget den här gången, så jag somnade till slut. Nästa morgon berättade jag för mina vänner om vad jag hade hört och sett, men ingen annan verkade ha gjort det. Min vän tyckte det var lite otäckt att en kvinna stått och tittat på en under natten, men verkade inte tro speciellt mycket på det. Jag berättade lite snabbt för frun i huset och hon berättade och bekräftade att det varit fler personer och gäster som hade hört och sett en stickandes kvinna som går och vandrar i sovsalen. Jag blev lite rädd men tyckte ändå att det var lite häftigt då jag tydligen har varit känslig nog för att ha upplevt något övernaturligt. Nästa natt såg jag eller hörde jag ingenting, men efter det så kunde jag höra ljudet av bara fötter och stickpinnar till och från under nätterna. Ibland kunde jag känna en kall vind i rummet samt en och annan smekning på min kind och att någon rörde mitt hår. Jag var inte speciellt rädd. Hon kändes inte hotfull utan mer av den mammiga typen som kommer för att bädda ner sitt barn på natten. När jag kom hem berättade jag för min äldre syster om vad som hänt i det där huset på nätterna eftersom hon hade varit där på klassresa några år tidigare. Hon blev alldeles blek och berättade att hon och några av hennes vänner hade hört samma sak men inte vågat berätta för någon. Jag vill tänka logiskt och säga att det var för att jag kanske var trött och gärna spelade med ett spratt. Men då skulle ju inte så många andra se och höra samma sak. Eller vad tror du att det var? Hoppas du har en bra dag och tack för en spännande podd. Hej, jag har en historia att berätta. Men till att börja med så är jag tvungen att berätta att jag är medial. Jag ser saker andra inte kan se och jag känner saker som andra inte känner. Det har varit så sedan jag var liten. Men som barn är vi alla mediala med olika förmågor och det är en naturlig del av dig och mig som människa. Idag är jag 21 år gammal och en händelse från min barndom har jag som aldrig har försvunnit ifrån mig. När jag var 5 år hade jag ett stort obehag gentemot trappor och källare. Händelsen jag tänker berätta om kan mycket väl vara anledningen till mitt obehag. När mina föräldrar fortfarande levde tillsammans bodde vi i ett stort gult hus. När du kom in i hallen angränsade källartrappan direkt till höger. Jag gillade aldrig källaren i det huset och jag försökte alltid undvika att gå ner dit. En dag bad mamma mig i alla fall att gå ner till källaren för att hämta upp tvätten. Jag stirrade rakt framåt och gick i rask takt förbi trappan när jag kommit ner. Jag hämtade tvätten och gick förbi trappan men stannade tvärt. Det blev som is i magen och i periferin såg jag något. Jag vände mig om. Jag har alltid varit ett nyfiket barn men mycket riktigt så såg jag något. En pingvin. Jag vet hur konstigt det låter, men oftast förknippar barn mediala ting med saker de tycker om. Till exempel att ser du ett spöke så kan du lika väl se en nallebjörn. I alla fall så såg jag pingvinen. Den rörde sig inte och stod under trappan. Jag ryckte på axlarna och gick upp. Den kvällen tänkte jag att källaren inte var så farlig ändå. Det fanns ju bara pingviner där nere. Jag har alltid haft en livlig fantasi och jag är även ganska naiv. Så jag slutade vara rädd för källaren och jag spenderade ganska mycket tid där nere. Tills en dag när mamma letade efter mig och hittade mig. Sittandes under trappan, pratandes med mig själv. Mammas ansiktsuttryck ändrades direkt och hon tog upp mig från källaren och förbjöd mig att någonsin gå nära trappan igen. Jag förstod inte varför och jag försökte förklara för mamma att det inte fanns något farligt där nere. Bara pingviner under trappan. Händelsen glömdes bort under åren och flera år senare. Efter jag fyllt 16 så kom det på tal igen. Mina föräldrar hade flyttat ifrån varandra och jag och min mamma bodde någon annanstans. Jag skojade med min mamma om pingviner under trappan och mammas ansiktsuttryck stelnade direkt när det kom på tal. Elin, du pratade med dig själv. Jag har aldrig glömt den händelsen och jag har aldrig förstått vad du menat med pingviner. Jag har själv under tiden i huset känt ett starkt obehag gentemot källaren. Och efter det som hände läste jag på och frågade runt med grannarna om något som har hänt i huset. Jag fick fram att mannen som bodde innan oss hade hängt sig i källartrappan. Du kanske förstår varför jag igen fick ett obehag för källare och trappor. Jag är rädd för att se något igen, men då jag inte är ett barn längre och kan omvandla något läskigt till något jag tycker om. Jag är rädd för att se något som kommer att hemsöka mig. Hej! Jag ska börja med att säga att jag älskar din podd. Jag hittade den för inte så länge sedan och blev helt fast. Jag satt häromdagen och lyssnade på ett av avsnitten om lyssnarberättelser och jag måste bara dela med mig av en händelse som hände mig när jag var runt 2-3 år. Jag är uppvuxen på landet i ett hus som är byggt på runt 80-talet. Huset i sig har en väldigt välkomnande känsla, men man har upplevt mycket ändå i huset. Som att se gestalter och saker som trillar ner av sig självt. Det jag ska berätta nu är något som jag aldrig kommer att glömma. Jag var som sagt runt 2-3 år gammal och jag låg i min barnsäng och skulle sova. Jag låg med ansiktet in mot väggen och efter ett litet tag så känner jag hur någon kliar mig på ryggen. Jag lägger inte så mycket märke till det utan jag tror att det är min mamma som har kommit in. Efter ett tag så hör jag en röst. Ni vet när man kittlar ett barn och säger något i stil med kille, kille, kill. Rösten lät snäll så jag vände mig om för att se vem det är som kittlar mig. Då möts jag av en grön figur.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det tar inte en lång stund innan den fäller ut sina vingar som också är gröna. Och när varelsen fällde ut sina vingar var det ett ljud som jag än idag kommer ihåg. Det lät som när man gör en kniv vassare med en så kallad slipsten. Det jag minns är såklart att jag blev rädd och började skrika och gråta. Men jag kände inte ett obehag. Min stora syster, som var runt 5-6 år, hörde mig skrika och kom in till mitt rum. Hon har ett svagt minne av det här, men säger idag att hon såg figuren som jag såg. Jag är idag 19 år gammal och bor fortfarande hemma i samma hus. Jag har berättat för min mamma om händelsen. Hon tror att det kan ha varit min skyddsängel. Jag har bara stött på den här varelsen en gång i mitt liv. Det här är en sann berättelse och jag vet att det inte bara var en dröm. Med vänliga hälsningar, Erika. Det var allt för det här avsnittet och jag hoppas att du har tyckt om det lika mycket som du brukar göra och kanske till och med mer. Börjar ni tröttna på lyssnarberättelser eller vill ni ha ännu mer utav det? Kanske 2 lyssnarberättelser avsnitt per säsong? Ni vet väl att jag uppskattar att ni är med och tycker till om podden och innehållet. Berätta gärna vad du tycker om podden, avsnitten och om du har önskemål via mina sociala medier. Och har du varit med om någonting som du vill dela med dig av så skicka gärna ett mejl till mig. Du får givetvis vara anonym om du vill. Glöm bara inte att skriva det i så fall. Alla länkar till mina sociala medier finns i avsnittsbeskrivningen under avsnittet. Det finns också en länk i avsnittsbeskrivningen där du kan bli exklusiv medlem och det är för dig som känner att du inte riktigt får nog av skräckstunden och vill ha lite mer. Kolla in länken i beskrivningen. Där finns allt som du behöver veta. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen i dina lurar. Mm. har lyssnat på Skräckstunden. En podcast som får ditt blod att frysa till is. Om du vågar så hörs vi snart igen.
Catch me if you can.